kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Vi ska idag få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över första Korintherbrevet och det här del 49 vi har kommit till.
Vi är samlade för att avsluta detta med de andliga nådegåvorna i 12:e kapitlet. Vi har ju gjort 7 gåvor, vi har gått igenom det ganska noggrant får man väl säga. Och det är 2 gåvor kvar. Och att vi gjorde det noggrant berodde på att just i våran lutherska tradition så undervisas det så sällan om andens gåvor. Så att är det någon gång man ska passa på att göra det så är det väl vid ett sånt här tillfälle när vi ändå går igenom vers för vers. Så därför har vi gjort det lite noggrannare än vad Paulus själv skulle ha gjort annars förmodar jag. Ja, i alla fall noggrannare än vad han gör i det här brevet. För här räknar han ju upp de här 9 gåvorna snarare som ett exempel på en mångfald. För en helig ande kan ta sig uttryck på många sätt. Men det här är 9 exempel som han räknar upp. Och de är ju speciella just på det sättet att det är den helige ande som uppenbarar sig, som det står i vers 7, i gåvorna. Så att när man ser gåvorna i funktion så ser man den helige ande i funktion. Man kan alltså vara viss om att anden är närvarande. Sen gäller det ju då förstås att urskilja vilken ande som är närvarande också. Men det har vi också gått igenom. Och sen så står det att de här, det hör till urskiljningen då i vers 7. Gåvorna används på ett sådant sätt så att det blir till nytta. Och just ordet uppbyggelse är ju ett nyckelord för alla de här kapitlen. 12, 13, 14. Sen så står det vidare här att anden verkar detta i vers 11 efter sin vilja. Så som den själv vill jag mena så att det står på något annat, i någon annan översättning. Men vi har alltså kvar 2 gåvor och det är de som står där i vers 10. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Så det ska vi titta lite närmare på och sedan så ska vi se om vi kommer ytterligare lite längre. Men vi ska be tillsammans. Herre, så tackar vi dig för att vi får komma till dig. Att vi får komma i ditt namn. Vi får räkna med din närvaro och på att din heliga ande är utgjuten över oss. Att vi har fått en och samma ande att dricka utav. Att vi kan bli delaktiga utav dig på ett särskilt sätt genom ordet, genom evangeliets ord och genom din heliga ande. Nu ber vi att du ska verka i den här stunden och genom den här stunden. Att du ska fortsätta det verk som du har påbörjat ibland oss. Vi tror att du är kanske den som är mest mån av oss alla om att verket ska gå vidare. Hjälp oss så att vi inte står i vägen för det som du vill göra. Vi vill stå till ditt förfogande. Vi vill ha den öppenheten som vi tror att du vill att vi ska ha. Herre, hjälp oss också att urskilja allt det som du gör ibland oss. Herre, vi tackar dig för allt det du gör. Både sånt som vi omedelbart lägger märke till men också det som vi inte lägger märke till. Herre, gör oss mer och mer klarsynta så att vi kan se och förstå hur närvarande och hur verksam du är ibland oss. Herre, nu överlåter vi den här stunden i dina händer. De där 2 gåvorna att tala olika slags tungomål och att uttyda tungomål, det är de enda gåvorna av de som vi har gått igenom här hittills som inte återfinns i Gamla testamentet och som vi inte ser i Jesu liv heller. Och då kan man ju fråga sig vad det beror på, men jag tror att den enklaste förklaringen, och det är en exegetisk regel. Ska man försöka förklara någonting så ska man alltid leta efter den enklaste förklaringen. Man ska inte krångla till det om man inte måste. Så den enklaste förklaringen, det tror jag skulle kunna vara den att i det gamla förbundet, i det ofullbordade förbundet, där var ju den helige ande knuten till särskilda personer. Medan du kommer till Joels profetian, Joel 2, så står att den heliga ande ska utgjutas över allt kött. Så det är en ganska stor skillnad. Och allt kött det är ju Jesus Kristus själv, för vi är ju Kristi kropp. Så att den heliga ande kom över Jesus där vid dopet. Och när vi döps in i hans kropp så kommer vi också under den heliga ande. Nu är inte vi på något sätt fullkomliga, även om vi har tagits in i Jesu Kristi lärjungaskara. Utan vi kämpar fortfarande med våra tillkortakommanden och de villkor som finns i den här världen. Men här kommer den helige ande oss till hjälp. Och jag tror att vi behöver till exempel tungomålstalets nådegåva på ett särskilt sätt. Jesus Kristus, han behövde ju inte det tungomålstalarens gåva. Han behövde ju inte komma i kontakt med fadern eller med den helige ande på det sättet. Han är ju fadern, han är ju förenad med fadern. Han är ju ett med den helige ande. Så att han behöver inte den hjälpen, om jag säger så. Utan han lever i den helige ande hela tiden. Han är alltså så som vi, men utan synd. Han är den fullkomliga människan, den sanna människan. Och behöver inte i den meningen tungomålstalets nådegåva. Det står som sagt inte någonting om att Jesus skulle ha talat i tungor. Och jag tror inte att man behöver tänka sig det heller. Men han säger ju faktiskt i Markus evangeliet, det sista kapitlet där, Markus 16. Och det är ju ett Jesus ord. Han visar sig då som uppstånden för lärjungarna. Och så kommer vi till vers 17. Tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. Så Jesus själv har ju talat om detta med nya tungor. Och nu så finns det visserligen de som säger, och det kanske är rätt och riktigt. Jag minns inte hur jag la ut det här när vi gick igenom Markus evangeliet. För vi gick igenom Markus evangeliet och då tog jag de ställen som är unika för Markus. Hela Markus evangeliet finns nämligen i Matteus evangeliet, utom x antal versar. Bland annat de här i slutet på Markus 16. Så det betraktas av forskarna som ett tillägg. Men även om det skulle vara så gör det ju ingen skillnad. Det är fortfarande Jesus som säger det, även om det skulle vara tillagt. Ja, men allt det som står, både det som står i hela Matteus och Markus Lukas, är ju skrivet efter att Jesus har lämnat den här jorden. Och allt som Jesus lämnade efter sig är ju naturligtvis inte nedskrivet. Och är det då så att det här inte var nedskrivet från början utan har kommit till senare, så gör ju inte det någon skillnad i mina ögon. Vi ska ta upp den här problematiken, hur vi ska förstå sådana saker som eventuella tillägg. Det finns nämligen några sådana versar i 14 kapitlet. Så då ska vi ta upp det lite noggrannare, därför att det påverkar ju vilken syn vi har på Bibeln. Men det ska vi inte ägna oss åt nu. Utan nu konstaterar vi bara att Jesus talar om att man skulle tala i nya tungor. Och sen när vi kommer till apostlagärningarna så finns ju det här gång efter annan. Och det som också är specifikt och som gör kanske att tungomålstalet är det vanligaste ibland de kristna. Det beror på, tror jag, att det är framförallt en bönens gåva. Det är en bönegåva, det är någonting som används i bönen. Gud vill att vi alla ska vara bedjare. Och just tungomålstalet är ju att bedja vid sidan om förståndet. Man kan bedja med förståndet, säger Paulus, och det gör vi väl allihopa oftast. Men man kan också bedja vid sidan om förståndet, och det där tungomålstalet kommer in. Men bara kom ihåg detta med att en bönens gåva. Nu var jag lite osäker på hur noga vi skulle gå igenom det här, av det skälet också att när vi gick igenom Apostlagärningarna 2 så tog vi, vill jag minnas, en hel timme bara till tungotalets nådegåva. För att det finns ju där i Apostlagärningarna 2 och det finns på andra ställen också. Vi talade då om att bli fylld med helig ande eller döpt med helig ande. Det finns 5 stycken olika uttryck för detta med att bli fylld med den helige ande. Det är samma erfarenhet, men den benämns på olika sätt. Och därför så ska, men man ska nog vara lite försiktig med att göra en lära av en benämning på bekostnad av de andra benämningarna. Eller göra en benämning på att det ska gå till på ett visst sätt. Men då när vi gick igenom de ställena så visade jag att tungomålstalet i princip var närvarande varje gång som det talas om det här. Om vi tittar, vi kan slå upp de ställena, åtminstone 4 stycken av dem. Andra kapitlet, Ja, det känner ni så väl så det behöver vi nästan inte slå upp. Det är ju då på pingstdagen. Tungor som av eld, står det i den tredje versen, visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla. Alla här var ju inte bara de 12, utan det var nog åtminstone 120 stycken som hade varit samlade vid det här bönetillfället. Och alla blev alltså fyllda av den helige ande och började tala främmande språk. Allt, och hur talade de då? Jo, de talade allt eftersom, alltså i enlighet med det som anden ingav dem att tala. Lägg märke till ordalydelsen här, till tekniken höll jag på att säga. Alltså de talade, det var de som talade, det var inte den helige ande som talade. Som jag trodde det var när jag bad om tungomålstalets nådegåva. Och så stod jag där framför, kom upp framför spegeln. Det här var en kamp som man kan skratta åt så här i efterhand. Och så stod jag där framför spegeln och med öppen mun och så och väntade på att det skulle komma. Alltså jag förstod inte att det var jag som skulle bedja. Att det var jag som sa, jag tänkte som så, eller kände så att ja, men då blir det ju jag som hittar på. Och jag vet att jag är inte ensam om det, utan det är många som har tänkt så. Och därför ska du lägga märke till det här. Ja, okej, om jag bjuder på det då. Man hittar på. Du hittar på. Men hur hittar du på? Som det står här. Efter så som anden inger dig. Och det här var ju en fråga om tro alltså. Det är en fråga om att vara trygg i sin tro. Jag vet att det här hände ju naturligtvis inte någonting. Men efter mycket om och men så var det så vid ett tillfälle. Jag var vid nattvardsbordet. Jag böjde knä vid nattvardsbordet. Och kände verkligen Guds närvaro så här som vi alla kan göra någon gång emellanåt. Och där började jag tala i tungor. Tyst naturligtvis. Eller viskande. Det var ju mitt eget tungomålstal. Och jag blev förvånad själv. Och sen så var nattvardsgången slut och högmässan var slut och vi tog oss hem och så. Nu talade jag inte mer tungor. Jag kunde inte. Och så där hände det där ytterligare någon gång på samma sätt. Och jag lade märke till det efteråt att då kom det kom spontant. Just så som en bön. Det fanns inte i tanken vare sig att jag skulle börja be i tungor eller att jag skulle ha hittat på eller någonting sånt. Utan det kom spontant. Men när det inte kom spontant så var det låsningar. Jag undrar om inte det är lite psykologi i det här på så sätt att när man spänner sig eller när man blandar in förståndet och tänker för mycket, då funkar det inte. Utan det ska komma på något sätt ifrån hjärtat. Så det jag behöver tro, det är just de här orden som står i slutet då på fjärde versen. Att det är anden som inger. Anden, här står det ju anden med stort A, det tycker jag är riktigt. Men det skulle kunna ha varit så i någon översättning att stått anden med litet A. Och anden i skriften, det är ju hjärtat. Människans hjärta kallas för anden i Gamla testamentet. Så det är inte alltså så att det är något... någonting att Gud själv liksom kommer och tar över mig, utan det är någonting som kommer ifrån mig, någonting som finns där och som vi får nåden att bruka. I alla fall så när de fylldes av helig ande så började de tala främmande språk. Jag ser här att det står främmande språk. Och det visar sig också på pingstdagen här att de som var runt omkring tydligen kunde förstå vad som sades. Vi tittar i 8:e kapitlet. Apostlärningarna 8. Här talas också om att de skulle få helig ande. Det börjar i vers 14 egentligen att samarierna hade tagit emot Guds ord, alltså evangelium. Och då sändes Petrus och Johannes dit för att följa upp det här. Och så står det i vers 15 att när de kom ner och bad, dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige ande. Så det är ett annat uttryck. De skulle få den helige ande eftersom anden ännu inte hade fallit på någon av dem. Så det är ett tredje uttryck, det har fallit på dem. Nu skulle jag ju kunna säga, som teolog skulle jag kunna säga, ja visst, de hade inte fått den helige ande. Så skulle jag kunna säga så här, jo men det hade de visst det. Därför att i alla fall i den meningen att anden hade ju varit verksam, annars skulle de inte ha kommit till tro. De här i Samarien, de hade kommit till tro därför att anden har kallat dem, därför att anden har träffat dem genom evangeliets ord i deras hjärtan, och anden har verkat på så sätt att de fick nå de här samarierna att ta emot Gud. Så man kan inte säga att de inte hade fått anden. Eller att de inte var delaktiga utav anden, för det var de. Men här åsyftas tydligen någonting annat. Här åsyftas förmodligen det som står i Apostlagärningarna 2, nämligen att de skulle bli uppfyllda med helig ande. De skulle få ett dop i den helige ande. De skulle få erfara den helige ande på ett sätt som de inte alls hade varit medvetna om. För när de hade lyssnat till evangeliet och träffat sig i sina hjärtan, så var de ju naturligtvis inte alls medvetna om den helige ande. Men de skulle alltså få bli medvetna om den helige ande. För den helige ande är den som ska hjälpa dem sedan i deras vardagsliv. Och de behövde inte bara få förbön eller bli uppfyllda i den meningen utav den helige ande, utan de behövde få instruktioner sedan också när de nu har blivit kristna. Här står det något underligt, men det stannar vi inte vid nu. Men det står att de var endast döpta i Herren Jesu namn. Då får ni gå tillbaka till Apostlagärningarna 8 för att ta kommentaren där. Men sen står det då i 17 versen. Apostlarna la då händerna på dem och de tog emot den helige ande. Så där har vi ytterligare ett uttryck i sådana fall. De tog emot den helige ande. Och så kommer då det här som är min själva poäng. Det står att när Simon, det var den där trollkaren, såg att anden gavs genom apostlarnas handpåläggning och så vidare. Och då, det här är enda stället utav dem som jag ska visa er där det inte står att de talade i tungor. För så står det inte här. Men vad står det då? Jo, det står att Simon såg att anden hade kommit till dem. Eller kanske man ska säga såg och hörde att den helige ande hade kommit till dem. Någonting måste de ha sett. Vi kan inte göra en sån utläggning som att de får förbön och de tar emot den helige ande, men det märks ingenting någonstans. Inte de själva märker inget och ingen som står runt omkring märker inget. Alltså den uttolkningen kan vi inte göra. För Simon såg att anden blev given. Någonting hände. Och det står inte vad han såg eller vad som hände. Men man skulle kunna tänka sig att ungefär så på pingstdagen, att de blev fyllda med helig ande och de talade i tungor. Eller profeterade eller prisade Gud eller någonting sånt. Men det finns två ställen till. I 10:e kapitlet. 10:e kapitlet som är det mest omvälvande kan man säga i hela apostlagärningarna. Det är egentligen inte apostlagärningarna 2 när anden utgjuts. Det är ju naturligtvis en fantastisk dag det där, men det är ju bara att Gud uppfyller sina löften till det judiska folket. Men det som sker i 10:e kapitlet, det är att anden ges till hedningarna som inte har något löfte. De får det här på grund av nåd utöver nåd. Möjligtvis skulle man kunna säga då Joels profetian att i den yttersta tiden ska anden utgjutas över allt kött. Där finns ju ett löftesord. Men det var nog inte ett ord som hedningarna på den här tiden, och inte på vår tid heller för den delen, vare sig kände till eller gjorde anspråk på. Men här händer det att hedningarna får del. Och Petrus håller ett tal. Det börjar i vers 34. Och så håller han det talet. Och nu skulle vi inte stanna vid det, utan vi skulle ju koncentrera oss på några detaljer här. Det står i vers 44. Medan Petrus ännu talade föll den helige ande över alla som hörde ordet. Och sen står det att alla troende judar, det vill säga kristna, som hade följt med Petrus, häpnade över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Hur kunde man veta det då? vers 46. Ty, därför, de hörde de tala med tungor och prisa Gud. Och sen blir de då döpta. Jag tror inte man ska göra någon stor sak utav det där att de kom till tro först och blev fyllda med den helige ande och sen döptes de i vatten. Alltså ordningen, alltså det är ju en helhet, det är ju ett paket som vi tar emot. Och om de detaljerna kommer i lite olika ordning har faktiskt mindre betydelse. Så ser jag det i alla fall. Men här talar de med tungor och prisar Gud. Och de får den helige andes gåva. Här står det förresten ett fjärde uttryck. Den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Kapitel 19. Och nu slår det med att den här versen, den är lite extra intressant. Jag vet inte om ni kan räkna ut varför. Nu har jag skrivit. Fel vers. För det ska inte vara vers 16. Det måste vara vers 6. Jo, det är extra intressant den här versen. Därför att det här som vi ska läsa nu. Det utspelar sig ju i Efesus. Under den tiden som Paulus skriver första Korintherbrevet. För han är ju här. När han skriver första Korintherbrevet. Så samma dagar som man skriver första Korintherbrevet, till exempel här med nådegåvorna, så inträffar följande. Paulus kommer alltså till Efesus i vers 1 och så träffar han några lärjungar och det första han gör är att han frågar dem, tog ni emot den helige anden när ni kom till tro? Nej, vi har inte ens hört att den helige ande har blivit utgjuten. Och så kommer vi till vers 6. Och när Paulus lade händerna på dem kom den helige ande över dem och de talade med tungor och profeterade. Nu finns det ju som ni vet de som menar att detta med tungomålstalet är tecknet på att man har blivit fylld med helige ande. Och det kan man ju mena, för vi kan ju mena olika saker och tycka och tänka olika saker. Men man tar det för långt skulle jag vilja påstå om man säger, om man gör det till en lära. Och så har skett i vissa sammanhang. Alltså om du inte talar i tungor så är du inte riktigt andedöpt. Då har man gjort ett påstående som har blivit dogmatiskt. Och det tror inte jag riktigt. Men samtidigt så måste jag ju erkänna det att alla som blir kristna får ju del av den helige ande. Och då måste det ju finnas också en potential för att alla kan bli fyllda med helige ande. Och alla som får del av den helige ande är ju kallade att vara bedjare på olika sätt. Så sannolikheten för att man skulle kunna tala i tungor när man är en kristen, den bedömer jag ju som väldigt hög. Sen kan det då gå till väldigt olika hos olika människor. Och en del talar aldrig i tungor. Och andra gör det lite försiktigt då och då. Och så där. Men det är upp till var och en. För att vi gör inte någon lära av det. Utan det hänger ihop med ditt liv. Det hänger ihop med ditt förhållande till Gud. Det är där det hör hemma. Och det tar sig olika uttryck för oss. Men det betyder ju. När vi kommer då till första Korintherbrevet 12. Där han talar om andens gåvor. Så ser man ju det i 12 kapitlet. Eller ännu tydligare när vi kommer till 14 kapitlet. Att tungomålstalet var ett problem i gudstjänsten i Korint. Förmodligen därför att här talar kanske alla i församlingen talar i tungor när jag tänker efter. Då kan man ju verkligen förstå att han behövde ha ordning och reda. Jag vill att ni alla talar i tungor, säger Paulus till korintierna. Så om han hade varit där i Korint och bett för alla här och att de fått en helig ande så kan man tänka inte bara att de flesta i församlingen i Korint talade tungor utan det var också så tydligen att de hade inte riktigt förstått hur man skulle bruka nådegåvorna. Allra minst tungomålstalet. Så här var, det här skapade oordning minst sagt och det blev inte uppbyggligt. och man avbröt varandra. Man kanske till och med använde sitt tungotal för att utmärka sig eller för att ta initiativ. Eller jag vet inte. Det säger ju inte Paulus. Men han säger däremot att om ni talar i tungor så bara en i taget. Två eller tre och så ska det uttydas. Så han sätter väldigt stränga regler på dem. Men det är en annan sak. Det ska vi komma in på när vi kommer lite längre fram här i texten. Nu ska vi bara tala om själva fenomenet tungomålstal. Några saker som vi kan konstatera då när det gäller tungomålstalet. För att i Apostlagärningarna, där gick jag igenom, där visade jag på 12 stycken, ska jag säga, skäl till att tungomålstalet är nyttigt för oss. Och det första var det som står i 12 kapitlet, vers 7. Hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Så måste det ju då vara med tungomålstalet också. Och tungomålstalet är ju nyttigt på så sätt att det är det sätt, precis som bönen är till nytta. Alltså bönen är ju nyttig, det är ju ett sätt för mig att ha gemenskap med Gud. Det är det när jag ber med förståndet och när jag lyssnar. För bönen är inte bara att jag ber och producerar ord, utan bönen är ju lika mycket att man lyssnar till Gud, att man mediterar, man funderar och kanske till och med kommer i kontemplation som är liksom det djupaste utav meditationen. Det vill säga när tid och rum nästan försvinner och man bara liksom lever i gemenskap med Gud. En ordlös bön. Men tungomålstalet hör hemma där. Och då har det kommit till nytta. Och jag kan kommunicera med Gud. Det står också i vers, i 14 kapitlet, vers 2. Det får vara det andra då. Jag tror vi får inte gå igenom det här för noga, märker jag. Men den som talar tungomål talar till Gud, står det. Och där visar det ju väldigt tydligt då att det är någonting som är mellan mig och Gud. Det står så också i vers 28. I slutet på vers 28. Att den som talar i tungor ska tala för sig själv och till Gud. Det är alltså uppenbart en individuell gåva. Som det står i 14 kapitlet vers 4 och 5. En gåva som är till uppbyggelse. I vers 4 står det, den som talar tungomål uppbygger sig själv. 14 kapitel så står det i vers 15. Att jag vill be i anden och jag vill också be med förståndet. Alltså två olika saker. Jag vill lovsjunga i anden. Man kan tydligen sjunga i tungomål också. Och jag vill lovsjunga med förståndet. Tungomålstalet förlöser tacksägelse. Om du tackar Gud i anden, står det i vers 16. Då ska folk kunna säga sitt amen till din tacksägelse. Här kunde de ju inte göra det, men det är en annan historia. Men tacksägelsen förlöses genom tungomålstalet. Eller jag vet inte, har du någon gång varit så uppfylld av tacksägelse och glädje som man inte finner ord? Då är tungomålstalet en gåva utöver de vanliga orden. Samma kapitel, vers 21. Där står det, ja, det står inte det som jag skulle vilja säga, men han citerar ifrån Jesaja 28. Det står skrivet, skriver Paulus, i lagen. Genom folk med främmande språk och främmande läppar ska jag tala till detta folk. Och inte ens då ska de lyssna till mig. Så här använder han en vers i Jesaja som handlar om att tala med främmande språk och främmande läppar och främmande språk ska jag tala till detta folk. Om jag slår upp den versen där i Jesaja, så står det två saker egentligen. Paulus nämner det ena här, att det är främmande, men det står två saker. Jesaja 28. Vad var det Jesaja sa där nu igen? i vers 11. Jo, han sa, genom stammande läppar och på främmande språk, det är alltså tungomåltal, så ska han tala till detta folk. Och så står det andra, han som en gång sa till dem, här är viloplatsen, låt den trötte vila, här är vederkvickelse. Alltså tungomålstalet har en dubbel effekt, vad jag förstår av de här verserna. Det ena är att det är vila och vederkvickelse. Du producerar inte, du presterar inte din bön, utan du ber som det blir så att säga, allt eftersom anden inger dig. Du uppbygger dig själv. Det blir till vila och vederkvickelse i bönen. Det är så att säga den positiva sidan. Den negativa sidan, det är ju att det är främmande språk, så att ingen begriper ju det här. Men eftersom jag talar till Gud så gör det inte någonting om ingen begriper det. Men det säger mig att jag kan inte stå här och tala i tungor eller i en gudstjänst hur som helst. Eller att flera stycken skulle göra utan ordning och utan reda. Därför då blir det att människor känner sig utanför, för det är främmande språk. Gå tillbaka nu till 1 Korinthierbrevets 14 kapitel. Så står det så här, vers 22. Så är tungomålstalen ett tecken, inte för de som tror utan för de otroende. Alltså de otroende blir väldigt medvetna om att de inte är troende. De känner sig utanför. Evangeliet talas till dem på främmande språk och de förstår det inte. På sätt och vis så gäller ju det redan när man talar i vårt sammanhang då på svenska. Så förstår de ändå inte. Alltså man är främmande för det. Men i ännu högre grad om man skulle tala eller stå och predika 10 minuter i tungomål. Ingen begriper någonting. Förutom att jag skulle bli idiotförklarad så skulle de fortfarande känna sig utanför de som satt i bänkarna. Så det finns dubbla skäl till att inte göra på det sättet. Men så tänkte de inte i Korinth, utan där var det fritt fram. Så han var tvungen på något sätt, han konstaterat det här som skulle vara en sån välsignad gåva hade blivit ett problem när de kom tillsammans. Nu har jag gett sex stycken goda skäl, jag ska bara läsa de andra för att det tar för lång tid här annars så känner jag. Det sjunde är att den bön som bes i tungor, den är ju vägledd av den helige ande. Eftersom jag talar så som anden inger. Det är alltså anden själv som är inspiratören till bönen. Jag tror ändå vi måste slå upp i Romarbrevet 8. För där har jag två punkter. I Romarbrevet 8 så står det. I den 26:e versen. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om. Men om anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar eftersom anden ber för det hela så som Gud vill. Alltså. Anden själv ber för oss med suckar utan ord. Nu står inte det här att det är tungomålstal. Men om man läser kommentarerna så lutar det åt det hållet. Jag vill minnas att Bo Hjärts till exempel skriver det i sin kommentar. Och jag kan bedja till Gud och vara vägledd av Gud. Och få de rätta orden när jag inte vet hur jag ska bedja. Det är en sak. Men det är också så som du ser i vers 16. Att anden själv vittnar med vår ande. Att vi är Guds barn. Så anden själv vittnar med vår ande. Om du tänker detta som tungomålstalet så är det inte bara att du talar till Gud. Utan Gud uppbygger ju dig. Gud talar till dig också. Och Gud kan ge inte bara de rätta orden. Utan också ge vissheten om Guds närvaro. Anden vittnar med vår ande. Anden kan ge de rätta orden. Anden kan ge vissheten. Anden kan ge auktoriteten i bönen. Och anden kan ge, som vi ska se på nästa gåva, uttydningen av tungotalet. Så det går åt det hållet också. Det finns en vers i Judas vers 20, och det är bara ett kapitel där. Jag ska läsa den också. Där står så här, Judas vers 20. Men ni, mina älskade, ska uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige ande. Samma sak här, att det står ju inte tungomål, utan det står be i den helige ande. Och det kan ju vara så att man ber i den helige ande fast man ber med förståndet. Ja visst. Men det utesluter väl inte tungotal. Det kan nog vara på båda sätten. Så det går inte att spela ut det mot varandra om det talas om bön i den helige ande. Jag tänker också, och det är ett tionde skäl som står i Matteus 12:34. Jag har inte slagit upp det, men jag tror att det är Matteus 12:34. Det är hjärtat är fullt utav, det talar munnen. Det känner ni igen. Och det gäller ju då förstås i tungomålstalet, men också inspirationen att kunna be på svenska. Alltså att om jag kan leva i uppbyggelsen och vi kan uppbygga varandra och vi kan vara fyllda med Guds närvaro, så påverkar ju det också vårt tal. Det renar oss, det renar våra sammanhang och det bygger upp. Det lär oss också, skulle jag säga, för det elfte i sådana fall, att lita på Gud. Och då tänker jag på det som jag berättade inledningsvis då, att jag inte var trygg i att tala i tungor till en början, utan blev det så småningom. Alltså man är ju tvungen att lita på Gud. Man förstår ju inte vad man säger. Man får ju massa konstiga tankar. Och jag blir tvungen att lita på Gud. Jag måste vila i att anden hjälper mig med orden. Och det kan vara en process, inte minst en psykologisk process. Och det sista som jag skulle vilja säga om tungomålstalet. Det brukar ju ibland sägas att den är den minsta av alla gåvor. Och så står det inte någonstans i skriften, vad jag vet. Då får ni visa mig det i sådana fall, vad det står att det är den minsta av alla gåvor. Men däremot så står det ju, och det är väl det man tänker på i 14 kapitlet vers 5. Den som profeterar är för mer än den som talar tungomål. Ja, det är klart, om det inte uttyds så blir det ju allting konstigt. Profetian är ju ändå, som i vårt fall på svenska, det går ju att begripa, profetia och predika. Men tungomålstal går inte att begripa, och i den meningen så är ju tungomålstalet mindre. Men det är det så länge det inte uttolkas. Jag vet att på 70-talet då, när det här var som mest akut, eller aktuellt menar jag, så var det många som tyckte att det var överdrivet. Vi talar för mycket om tungomålstal. Men det är också, och det kan jag väl ha som ett skäl här också. Det är också så att det är en gåva som människor undrar över. Det ställs så mycket frågor kring tungomålstalet. Många mer frågor kring den här gåvan än runt de andra gåvorna. Det är sällan om jag någon gång har fått gåvor om, eller frågor om att urskilja andar eller ord av kunskap eller profetia möjligtvis. Men det är ju inte alls på samma sätt. Med tungomålstal, då blir det genast en massa frågor. Och bara det är ju ett skäl till att man behöver kanske tala mera om det. Inte därför att den är viktigare, utan därför att den är så närgången, så kan vara så aktuell under stundom. Jag undrar om det ska räcka med tungomålstalet. Jag kommer att tänka på några exempel till. Så jag undrar om jag ska berätta det, för det kanske kan vara till hjälp för någon som lyssnar. Första gången som jag var med om att bedja för någon annan om tungotalets nådegåva. Vi var samlade på en zonsamling, kan man säga, i en lägenhet i Uppsala. Och vi lovprisade Gud och så. Sen så efter det mötet, vi hade så här 2-3 timmars möten. Sen efter det så var det en kille, som, eller en yngre man, som ville att vi skulle be om tungomålstalets nådegåva. Ja visst, det skulle vi göra då, och det gjorde vi. Och det hände ju ingenting. Och eftersom det var första gången som jag var med om det här, så tyckte jag att både att det var spännande förstås och spänt kanske också på ett sätt, men också en viss besvikelse över att det inte hände någonting. Ja, så var det med det då. Sen gick det ett par dagar, så hörde jag vad som hade hänt. Då hade det hänt på natten, vet ni, att han hade väckt sig själv med att han talade i tungor. Så mitt i natten hade han vaknat utav tungomålstal. Så det kan bli. Och det var på ett liknande sätt vid ett annat tillfälle, men då var jag lite mer van. Men vi hade varit på ett läger och en av ledarna var bestämd motståndare. Både till den heliga andes dop och till andens gåvor i allmänhet, men också i synnerhet till tungomålstal. Så vi hade en lång diskussion. Vi åkte från Idrefjällen, där SSG hade sin vinterstuga i Sälen, Transtrand. Och så åkte vi därifrån, jag tror vi pratade i bussen hela vägen ner till Stockholm. Ja, och vi var inte överens någonstans, men det var väldigt diskussion. Ja, så kom vi hem och vi hade precis kommit innanför dörren, Karin och jag, och så ringde telefonen. Och så var det den här kvinnan som ringde. Då ringde hon bara för att berätta att när hon hade kommit innanför dörren så hade hon börjat tala i tungor. Bara lossnat alltihop. Så det kan ju uppenbarligen gå till på, inte bara på dramatiska sätt, på ett visst sätt, utan gå till på ovanliga sätt. I mitt fall så gick det väldigt odramatiskt, men det kan också gå till på väldigt oväntade sätt. Alltså det här är någonting som hör hemma i själavården, där du är hemma i ditt eget andliga liv helt enkelt. Det är en bönegåva. Jag ska säga det också innan vi tar någonting om uttolkningen där. Att i vers, nu är 12 kapitlet, så kommer jag att säga så här. För det här, och det här är ju då min utläggning, så att det måste ni pröva då. Men det går ju att göra olika indelningar och utläggningar. Och vissa versar måste man tolka som ni vet. Men jag ser det så här att verserna 4 till och med 11 som vi nu är färdiga med alldeles strax handlar om andens gåvor. Men verserna 12 till och med 26 handlar om att inte bara att varje enskild kristen utrustas med olika gåvor, utan varje enskild kristen har en plats, har en uppgift i Kristi kropp, alltså i församlingen. I allmän mening, var och en. Vi ska se det här när vi går igenom det. Och sen när vi kommer till vers 27 och kapitlet ut, till och med 31, då skulle jag vilja säga att där handlar det om att vissa personer har särskilda tjänster. Hängde ni med? Alla har gåvor, det första. Det andra är att alla har en uppgift. Och man skulle kunna säga då att vissa personer har vissa uppgifter, sista särskilda tjänster. Jag tror jag var tydlig nu, jag vill inte röra till det mera. Men de hade ju bekymmer där i Korint med att några höll sig till Apollos och några höll sig till Kefas och sådär. Och de förstod inte hur de hörde ihop. Och man kan mycket väl tänka sig att man jämförde de här med varandra, om man jämförde sig själv med dem också. Precis som det sker i vår tid. Man jämför sig med han är ju präst liksom och så här. Och ja, men jag är bara en vanlig kristen. Så där håller vi ju på. Och det finns de som har särskild tjänst. Och jag menar att i de här verserna 27 och följande så är det han talar om. Där står nämligen i vers 28. Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar. Det är ju inte alla, det är ju några. Han har för andra satt några till profeter och så vidare. Och så kommer det i vers 29. Nej, i vers 28. Vi får ta 28. För det tredje några till lärare. Vidare andra till att utföra kraftgärningar. Andra till att få gåvor att bota sjuka. Till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. Och då är min tolkning den, som jag ska komma tillbaka till sen, att här är det inte gåvorna som räknas upp igen, Ja, det är det ju på sätt och vis. Men det Paulus vill peka på är att det finns några som är utrustade med de här gåvorna på ett sådant sätt att man kan säga att de har det som sin första uppgift, som sin tjänst. Alltså, vers 30, inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Nej. Alla, Gud kan ju använda vem som helst för att bota en sjuk. Men inte alla har det uppdraget att vara särskilda förebedjare just för sjuka. Det finns alltså de som har den tjänsten. Och på samma sätt står det då här, inte talar väl alla tungomål. Alltså poängen är inte att Paulus säger det, att det finns massor med människor som inte kan tala i tungor. Det är inte hans poäng. Utan hans poäng är, menar jag, att det finns de som har en särskild kallelse att fungera i tungomålstalet. Om det är som förebedjare, privat, eller om det är som redskap i gudstjänsten, för det kan det också vara. Nämligen om det uttolkas sen. Jag tror att alla de som har varit med i karismatiska gemenskaper är medvetna om, och det här brukar man väl kanske snarast ha som en kritik, men man är medveten om att när det är fri bön så är det alltid vissa personer som ber. Och är det på samma sätt med det vissa personer som talar i tungor, eller vissa personer som profeterar och utmärker sig. Och så vänder man det till något negativt. Ja, men det kanske ska vara så. Det kanske inte är så att alla ska göra det. Gud var det tack för det förresten. Utan det är några som har det uppdraget, den uppgiften. Alltså precis som de i Korint inte kunde se och förstå hur de hängde ihop här i mångfalden. Att de var en mångfald i en enhet. Så fungerar det också i våra gemenskaper. Vi måste se att alla har inte bara olika gåvor, utan alla har också gemensamma uppgifter. Det kan vara administrativ art. Det läste vi om tidigare. Men det kan också vara karismatiska tjänster som tar sig uttryck i gudstjänsten. Då måste jag säga någonting om det också. Vi har ju i Svenska kyrkan här i högmässan på söndagarna en liturgisk gudstjänst. Det säger inte karismatisk i den här meningen som de hade. Det jag tror att det som Paulus beskriver här, och när vi kommer till 14 kapitlet, det är ju, låt oss kalla det lite slarvigt då, för karismatiska möten. Det fanns en liturgi i det också. Men det var framförallt i den senare delen av gudstjänsten, så var det så att säga öppet för vem som helst att bidra. När ni kommer tillsammans får var och en bidra. Så fungerar ju inte högmässan. Högmässan har utvecklats under lång tid, under århundraden och årtusenden. Och det har mejslats fram en liturgi som en del då tycker är död och tråkig, och så ska man väl inte ha det. Och andra förstår det precis tvärtom, att detta är ett verk av den helige ande. Det här är det sätt på vilket vi firar gudstjänst när vi kommer från många olika sammanhang. Här tvingas vi att inordna oss under en enhet i liturgin, vilket också är poängen. Jag tycker själv att det är en fantastisk gudstjänst högmässan när den firas på ett riktigt sätt. Det ska vara flyt i den, inte som det är på många ställen, konstigt och stelt. Det ska vara en återspegling av den gudstjänsten som finns i den himmelska sfären. Jag tror att det ska vara en liturgisk gudstjänst, och att det alltså inte ska vara utrymme för tungomålstal och profetia och sånt i högmässan. Utan att det hör hemma, tror jag, i andra typer av gudstjänster. För alla gudstjänster är inte liturgiska i den meningen som högmässan är liturgisk. Jag skulle gärna se till exempel att vi hade att alla som firar gudstjänst i vår stad också till vardags firade gudstjänst i sitt hem tillsammans med andra. Du får kalla det hemgrupper eller smågrupper eller celler eller vad du vill. Det spelar mindre roll. Men att man där firade sina gudstjänster till vardags. Och också att olika hushåll kunde komma tillsammans. Man kan ju vara, som vi är regelbundet, ett 30-tal i de här husförsamlingarna. Och där skulle de här karismatiska gåvorna komma till uttryck på ett särskilt sätt. För där ska man inte ha, där har man inte det liturgiska på samma sätt. Utan där ger man utrymme på ett sånt sätt så att var och en kan bidra. Jag vet inte om det är någon sorts dröm eller om det är... Det är så jag uppfattar det i Nya Testamentet. Så det ena utesluter inte det andra. Utan tvärtom så skulle jag vilja säga att har man en liturgisk gudstjänst och sen börjar bryta sönder den och plocka in liksom individualistiska moment eller karismatiska inslag, så blir det oftast inte något helhetsintryck i den gudstjänsten. Man ändrar och grejar med ordning. Det blir aldrig bra hur mycket man än ändrar. Utan låt den vara så som den heliga ande har gett oss den under årtusenden, talar vi faktiskt om. Det ska ganska mycket till, tycker jag, för att det ska komma någon kyrkoherde och tycka att nu har ni gjort så här i 2000 år, men det är så ska man inte göra, att man ska göra så här. Det är rätt magstarkt, eller hur? Och ändå så det, händer det. Nej, var sak på sin plats. Hör ni, det sista. Några minuter kvar, det tror jag vi hinner. Det handlar då om gåvan att uttyda tungomål. Förresten, jag måste säga en sak till. Det står tala olika slags tungomål. Vi läste ju där i apostlärningen att det var främmande språk. Men i 13 kapitlet, vers 1, där säger Paulus: om jag talade både människors, alltså främmande språk, och änglars språk. Så här finns en mångfald. Så det behöver inte alltid vara något känt eller ens främmande riktigt språk, utan det kan vara läten också. I 12 kapitlet, vers 30, så står också: inte kan väl alla uttyda, står det till sist. Så den här gåvan att uttyda, den hänger samman med tungomålstalet när tungomålstalet är offentligt. Det står i 14 kapitlet, jag har två versar till här, 14 kapitlet, vers 13, att den som talar tungomål ska be om att kunna uttyda det. Och så står det i vers 26: när ni kommer tillsammans och var och en har något att bidra med, så står det på slutet: ett tungotal och en uttydning. Så de hänger ihop, de där. Precis som när vi talar om profetia och gåvan att skilja mellan andra eller att pröva det profetiska, det hänger ihop. Så hänger alltså tungomålstal och uttydning samman. Nu är jag inte så säker på att den som bara talar i tungor för sig själv eller inför Gud hemma behöver ha någon uttydning. Det kan ju inte vara det väsentliga. Men av viss erfarenhet så tror jag att man kan få uttydning i sådana fall också. Alltså att man ber i tungor och plötsligt blir medveten om vad det är för någonting man ber om, eller hur man ber, är nog inte så ovanligt. Det kanske kan vara omvänt också, att man vet vad man vill be om. Och så ber man efter förståndet på svenska, men så är det med tungor också. Men alltså uttydning eller uttolkning, som står på något ställe, det är inte samma sak som översättning. Översätter gör man ju ord för ord på ett språk, med ett språk. Men uttolkning, det kan vara alltså uttolkning av en andemening. Och jag måste berätta det om det här, vi hände i en högmässa. Det var inte här utan i Hjälmsryd för några år sedan. Vi firade högmässa. Och jag kommer inte ihåg var någonstans i högmässan det var. Men plötsligt så kliver kyrkvaktmästaren ut i mittgången och börjar tala det mest klingande tungomål. Klart, tydligt, distinkt. Hela högmässan stannade av. Han talade ganska länge. Och så var det en broder som fick uttydning. Och jag vill minnas att den uttydningen till ganska stor del var, det var inte ett budskap om jag minns rätt, utan mer som en lovprisning till Gud. Och så fortsatte gudstjänsten i stor frid, och det blev till uppbyggelse för alla. Så där hände det i en högmässa, och det kunde han ju när kyrkvaktmästaren naturligtvis bestämma själv om man skulle bära fram det här eller inte. Men det föll sig väldigt naturligt. Det var vi förresten med också, apropå sång, och berätta det också då. Sång med tungotal. Det är säkert många här som har varit med om det, men det är ju något fantastiskt att få vara med om, särskilt när det är många människor samlade och alla sjunger i tungotal. Vi var med om det i Hjälmsyd, vi hade sommarbibelskola och så hade vi ju högmässan på söndagen. Och det här var vid ett tillfälle när biskopen var närvarande, biskop Sven Lindegård var där och celebrerade mässan. Och så hade nattvarsutdelandet ägt rum och då så ställer man i ordning nattvarsgåvorna, dukar av bordet och så, eller ställer i ordning. Och så kommer tackbönen. Och då vänder sig biskopen om, jag stod bredvid, och så vänder han sig om. Och så ska han säga, låt oss bedja. Det är bara det att du har ungefär 600-700 människor i bänkarna som står upp med lyftade händer och sjunger i tungotal. Man kan minst sagt säga att biskopen kom lite av sig. Så han tittar på mig liksom, och så vänder han sig om igen. Och den sången är fortsatte, det steg liksom upp så här, lovsång och tillbedjan. Och det höll på ganska länge, vet. Jag tror han vände sig om 3 gånger. men han var inte störd på något sätt, men han var liksom så ovan vid det. Och ja, ovan det var väl jag också, det hör ju inte till vanligheterna. Jag har inte varit med om det någon gång i Värnamo kyrka än. Men sen då när det hade klingat ut sången, va, och så kom den här tackbönen. Passade in jättefint allting. Ordning och fridfullt och uppbyggligt och stark glädje. Så man behöver ju inte förlägga detta med andens gåvor bara i hemmen. Att det skulle vara liksom, där skulle det kunna vara lite fred. Det kan mycket väl inträffa i en högmässa också. Men det inträffar då så att det inordnas på något sätt i högmässan. Säger mig erfarenheten. Och så slutar det då här i vers 11, kapitel 12, vers 11. Han har gått in, han har gett exempel på andliga manifestationer eller gåvor. Det slutar ju på samma sätt som det började, höll jag på att säga. Andemeningen i alltihopa, sammanfattningen. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Lägg märke till orden, åt var och en. Och det är ju själva den röda tråden i de här verserna och i det som nu ligger framför oss. Nämligen mångfalden i enhet. Mångfalden fanns tydligen i Korint, men inte enheten. Eller den fanns ju också, men de såg den inte, de förstod den inte. De drog åt olika håll, de var inte överens. Och grundskälet var ju inte det att de var osams egentligen, utan grundskälet var ju brist på förståelse av Herrens närvaro. Så Gud giva att vi alla inte bara utrustas, utan att vi alla också blir medvetna om Herrens närvaro när vi samlas i hans namn. Och på det sättet ödmjukar oss inför honom och inför varandra. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Vi tackar dig för att du har utgjutit din heliga ande över oss och att vi alla har fått en och samma ande att dricka utav. Herre, vi ber nu att när vi går vidare här i undervisningen och i kapitlet, vi ska se det ännu tydligare på vilket sätt vi får tillgång till allt detta underbara som du talar med oss om. Inte bara gåvorna och tjänsten, utan framförallt din närvaro. Mångfalden i enheten. Och att det sen ska få kulminera i kapitel 13 med den översvallande och gränslösa och gudomliga kärleken. Herre, tack för att du vill fortsätta verka ditt verk ibland oss. Vi ger dig all ära, all tillbedjan. Amen.